ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska och det är jag som är din sommarpratare idag. Åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 kilometer från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Du ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör alltid bort mig med etiketten. Jag väljer fel knivskålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis, de var gulare för Lasse Virén var Lasse Virén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna. Och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflashar till oss. Och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker i historia som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, inte sant? Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga sallader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. de felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv. En perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontroller grundas predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolär sjukdom, hans depressionsfaser var långa och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blint på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diapam för sin ångest och jag äter sömmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel. Att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth. I scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett Doras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. Och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot full av ljud och vrede som betyder ingenting. Jag är en idiot. självständighetsdag 2050 tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet. Presenteras kvällens festklänningar i medier, uppträder någon naken på festen. Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i Okänt soldat eller prickskytten Simo Häyhä. Vilka minnen skulle vi dela om vi inte hade minnena från kriget? Vilka minnen kommer folk att dela år 2050? Minns de 80-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen död. Jag tänker resa mig ur graven. Mina första ord när jag stigit upp ur graven kommer att gå till historien. Vesku Loiri var en fin karl. Skulle någon kunna boka en resa till Kanarieöarna åt mig? Föreställ dig att du kliver in i en tidsmaskin. Startpunkten är parken vid Tölviken i Helsingfors. Du åker iväg den 15 juni 2026 och reser till den 15 juni år 1945 i Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKLs uppgång. Under fortsättningskriget var de finska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min fafa Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring i en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du? Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlade det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om en annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förberedde sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling står en väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag gjort många gånger förr i tiden. Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre. Jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar, se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spåra i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt, huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett, hur man beter sig, istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. ge mig en sittplats på treans spora. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt, jag kräver hyfsat beteende, se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension, så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon. I paradiset, i Bibels skapelsberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi, jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under. Till allmänt jubel från kvickhuvuden som tror att det är ett skämt. Varför har jag alltid tagit min tillflykt till ironi? Varför tror jag inte på någonting? Varför är humorn sist och slutligen min enda ideologi? Varför har jag valt att ha narrens roll på scenen, en roll som bryter mot regler? Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasinoekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minne skriver ju om livsberättelsen hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han och det försöker jag följa. En dag i sänder Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.
Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa. Då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.